Välkomna till Radio Nordfront. Just nu är klockan 20.01. Det är söndagen den 16 juni 2019. Detta blir vårt 125:e direktsända avsnitt. Jag heter Robin Palmblad och med som vanligt är Per Röberg.
Ja, god kväll.
Och Simon Holmqvist.
God kväll.
Och Martin Saxlind.
Hallå.
Och vi har även bjudit in Neo Mike från Nordic Frontier. Välkommen.
Tackar, tackar. God kväll.
Ja, och det är rätt intressanta ämnen vi ska diskutera ikväll. Men vi börjar med att tacka er som har donerat, och det är Madeleine. Hon har donerat 7500 kronor via bitcoins. Stort tack till dig, Madeleine. Sen har vi Cesar och Beson av Boomerberg, som alla tre har donerat via bitcoin. Stort tack till er. Och de här intressanta ämnena som vi ska prata om ikväll, vi har ju med oss Neomark, vi ska prata hur man redpillar folk på sin arbetsplats. Och redpilling är ju, man kan skriva om det till hur man får folk till att politiskt vakna upp, se vad som händer runt omkring sig. Uttrycket kommer från filmen Matrix, där Neo då väljer ett piller för att liksom vakna upp ur det här Matrixet som man befinner sig i. Och sen ska vi, du Holmqvist, du har satt in i hur höga företrädare för militären är totalt politiserade och vill upprätta som ett ideologiskt försvar som i praktiken skyddar judisk maktrörelsens värderingar, eller hur?
Japp, dessutom är de helt perversa och dekadenta, verkar det som, så att, ja.
Ja, precis. Makten har valt såna här urartade människor till att ha maktpositioner. Och sen har vi Martin Saxlind, du är inne på det här som heter Sabunigate och nordiska motståndsrörelsens intensiva kamp då för att få afrikanskan Sabuni tillsatt som partiledare för Liberalerna.
Ja, ja så kanske det är.
Ja. Jag vet att vi har en schysst banner uppe om det där, att bekänn färg, Liberalen eller något i den stilen, och så är den brun. Och sen har vi dig på slutet, Per. Det är en lyssnare som har hört av sig och vill att du utvecklar din syn om tortyr. Och det har du sagt att du tänker göra.
Ja.
Ja. Okidoki, men vi ger oss på första ämnet om redpilling på sina arbetsplatser. Vad man kan göra för att påverka folk i rätt riktning. Och vi har med oss Neomark, så du får gärna inleda nu, Neomark.
Jajamän. Jo, men alltså som jag tror de flesta vet, så är det ju lite av en uppgift som man har som nationalsocialist, är att få folk runt omkring sig att vakna. Och det händer ju rätt ofta att man spenderar en massa tid med likasinnade, och sen när man är på arbetsplatsen eller någon annanstans så är man antingen tystlåten av sig eller inte säger någonting överhuvudtaget, för att man då antingen är rädd för att bli av med jobbet eller inte kanske riktigt vet hur man ska gå till väga. Så jag tänkte väl att man kunde prata lite om det där, hur jag själv går till väga. Men om jag bara drar liksom lite så här grundgrejer, så är det ju givetvis så att man förstår att det är stor skillnad på vart man arbetar. Jobbar du på en byggarbetsplats så kanske vissa grejer fungerar, medan om du jobbar på någon tjänstemannakontor så funkar andra grejer. Så man måste ju fundera lite på vad det är för audiens man har. Att just sådana här väldigt traditionellsenliga yrken så kan ju mer hårdare jargong vara okej. Okay, och då behöver man inte riktigt fundera lika mycket på vad man säger och på vilket sätt. Medan man sen, om man är då i så här ett kontorsjobb med alla möjliga Pride-propaganda-kampanjer igång och sånt, så kanske man får vinkla det på ett annat sätt.
Vet du vad det där beror på? Det där beror ju på att alla välutbildade människor, det betyder egentligen inte att de är smartare, det betyder bara att de är mer indoktrinerade. Ju lägre utbildning, desto mer öppensinnade, desto mer liksom förmåga att tänka
sunt förnuft.
Ja, sunt förnuft, tänka kritiskt, ifrågasätta saker. De som har gått på så här högre läroverk, de är ofta så här totalt inkörda i kulturmarxism. Lite olika nivåer, men alltså det finns ju där. Det gör att de blir som immuna mot kritiskt tänkande ibland. Så därför är det svårare oftast med högutbildade. Och det beror ju förstås inte på att de är smartare, utan på att de är mer, ska man säga, fördomsfulla och indoktrinerade.
Ja, och sen finns det ju också en del, alltså det är vad jag har observerat, så finns det en del som faktiskt är smarta, men de på något sätt vet också att hajar de någonting, öppnar de det där Pandoras boxen, så går det inte att stänga den längre. Så det finns lite sån här mental dissidens mot kontroversiella åsikter, för att man vill inte veta, för att då vet man att man upptäcker liksom helt nya vyer, och då måste man ju pusha dem liksom lite lätt åt rätt håll. Så jag håller nog med där, att alltså det där med att man har hög utbildning har ju ingen liksom korrelation med att de på riktigt är smarta, så liksom sådär, att de klarar av att tänka kritiskt och sånt, utan de är boksmarta, de är bra på att läsa böcker och repetera det sen i sina skrifter eller tentamen eller avhandlingar.
Jag ser det också så som att samhället är som en pyramid där de här ideologiska värderingarna kommer från makten. Och ju högre upp man klättrar där, liksom, desto mer riskabelt blir det att visa avvikelser.
Jo, givetvis. Och sen är det ju också så att tyvärr så finns det ju en korrelation med att ju mer pengar du har, så ju mer benägen är du att försvara liksom den här inkomstkällan. Så att har du ett högavlönat jobb, så blir du väldigt mycket mer försiktig med att sticka ut, för att du vill liksom inte förlora den här som du ser som status då med din jävla svettiga tjänstebil och liksom lite högre lön och sån där typiskt medelklass svenssonliv. Många liksom vill hålla extremt hårt på det där.
Man vill fortsätta att vara mutad.
Ja, exakt. Det där. Och sen vissa är ju rädda för att de har ju satt sig själva i en situation där de har extremt mycket lån. De har lån på huset, de har lån på bilen, de har lån på tvn, de har lån på avbetalning och hit och dit. Och förlorar de då jobbet. Så de lever liksom, just nu lever de ett bekvämt liv, men inte mycket över när alla räkningar är betalda. Och försvinner då inkomstkällan, så sitter de ju då i skiten, för att det är väldigt svårt att göra sådär på riktig personlig konkurs i Norden, där som ett företag liksom går i konkurs, så försvinner ju egentligen skulderna efter att allt är likviderat. Det funkar ju inte för en privatperson, så systemet har ju liksom på så sätt kört folk till att bli fångar i vardagen också, och jag tror det gör ju att en hel del personer inte vågar heller.
Okej, men vad tänker du då? Liksom vad har man för medel på sin arbetsplats att påverka folk då?
Jag tycker liksom, jag kör ju rätt hårt med det där med att försöka rödpillra min omgivning i arbetslivet. Och det jag har märkt är att man måste, vissa saker så måste man tyvärr bara hålla sig borta från. Judefrågan till exempel, du kan inte liksom gå in i den där diskussionen rakt av på en arbetsplats. Men till exempel så kan du ju, när till exempel det är frukost eller någonting på jobbet, folk sitter på morgonkaffet och så läser de och Israel har gjort någonting igen, då brukar jag liksom gå in där och kritisera Israel och liksom sådär slinka in liksom ord som sionism och sånt där sakta men säkert. Och har du gjort det där då till en viss målgrupp tillräckligt länge, så kan du alltid liksom driva den där sättet du pratar ännu mer, om man säger, åt det extrema då, inom situationstecken. Att bara du värmer upp folk och de vet att men det där är en bra kille, för att om du sköter ditt jobb, du behandlar folk väl, så är folk villiga att lyssna på dig. Och sen kan du ju sakta men säkert då ta det till ett extremare håll. Och något som jag också gör är att om jag hör någon sitta där och prata om allas lika värde till exempel, så det är ett tips jag brukar ge åt, eller tycker att folk ska leva efter, att låt alltid sånt gå aldrig sånt gå ostraffat. Att om någon börjar yra om allas lika värde i fikarummet, så sätter du stopp för det. Du säger, vad menar du, vadå allas lika värde? Och du börjar liksom pressa dem på frågan, alltså vadå, tycker du din familj är liksom lika värd som den här jappen som gick och våldtog en get i någonstans. Att du liksom frågasätter det och du sätter dem på plats. Det ska inte vara bekvämt för dem att repetera de här PK-mantran på jobbet. Och det är samma sätt när folk säger du ska inte dra alla över en kam. Då kan man ju säga sådär att men, har du en bilförsäkring?
Ja.
Ja, men så här, du förstår väl att när du tar en försäkring så generaliseras du beroende på din kön, din ålder, vart du bor, är du högre risk för inbrott i din bil för att du bor i en invandrartät förort och sånt där. Att om du accepterar det när du skaffar en försäkring så måste du acceptera att man måste i vissa fall generalisera ute i vardagen också. Att man tar såna här, när folk börjar prata PK-tjafs så sätter man stopp för det och kritiserar. För det har jag märkt då att om du gör det så brukar folk som håller käften normalt sett men håller med dig och de börjar hoppa på.
Jo, precis. Man får agera isbrytare där lite.
Exakt.
Gå i täten.
Exakt, för sen när de börjar hoppa på så börjar, sen inte ens du är där så kommer de ifrågasätta det. Och det gör livet extremt obehagligt för de här vänsterpropagandisterna. För att de gillar ju inte att vara utanför normen. Alltså de flesta som går runt och lallar om allas lika värde, det är ju för att de gör det för de tror att det är det majoriteten tycker. Och
för vissa är det väl också lite att så här kontrollera alla andra och liksom hålla folk
exakt. På
botten, så att alla ska åtminstone hålla med om mina åsikter, som försöker dominera gruppen till att
alla jo. Och sen sätter man emot det där liksom, varje gång man stöter på det på ett eller annat sätt så kommer de att sluta. Och då börjar man sakta ta dominans med diskussionen, eller vart diskussionerna går på arbetet. Och jag har ju märkt det på flera olika arbetsplatser att gör man det liksom tillräckligt länge så skiftar liksom hela jargongen. Att det där att folk går på äggskal och är rädda för att säga sin åsikt, det börjar sakta men säkert försvinna.
Ja, men så här är det. Jag är lite inne på det Saxlin sa, och jag har liksom uppfattat det så här att det finns två typer av människor. Det finns systemlakejer och det finns systemkritiker. Sen är man det i lite så olika grad. Och systemlakejerna, de har som tagit på sig jobbet, precis som Saxlin säger, att kontrollera åsikterna. De är som liksom ser det som sin uppgift att se till att värdegrunden upprätthålls i sin omgivning, va. Det är lite som en sån här Östtyskland där folk golar ner åsiktsbrottslingar och sånt. Och sen är två människor som kanske i olika grad är systemkritiska, det här har ni säkert varit med om, alltså man måste försiktigt känna sig fram, för man vet inte, är det här en systemlakej jag står framför? Så då kastar man ut sig, någon kastar sig ut sig någonting så här, ja det, fan var det sprängt bomber i Malmö, och så kontra nästa med så här, jo det är för jävligt hur det har blivit där nere, och så sen, ja det är ju mycket invandrare där, och är det då en systemlakej, då tar det stopp där, för då blir det direkt så här, ja men jag tycker då i alla fall att det är härligt med olika kulturer. Eller något så här, det är ju faktiskt inte bara invandrare som gör det här, eller något sånt. Och då vet man att, jaha, där ska man passa sig. Och så sen, men annars då blir det så här att man kastar liksom fram och tillbaka, steg för steg, mer och mer radikala grejer. Och till slut då blir det liksom så här att man, du vet, så förintelsen var en bluff. Och kan det bli om man har riktigt
tur. Det kan gå jäkligt fort där. Alltså att man, radikal, man bara så här upptäcker varandra, och det blir en sån fantastisk känsla. Att bara, och jag var med om det på min arbetsplats. Då kom vi på World Trade Center så här. Det bara spårade pulsen. Han bara, ja alltså det är helt omöjligt att de kan ha rasat på det sättet. Ja, det måste vara så här en underrättelsetjänst och sådär.
Men det är så intressant att det är så här försiktigt. Man känner sig för, man går liksom inte helt ut direkt, utan man liksom man börjar liksom fan typ Malmö, och så sen bop, och så liksom mer och mer så testar man gränsen, du vet.
Jo. Det visar väl att vi har rätt så mycket åsiktskontroll om man är tvungen att tassa fram sådär.
För vi har ju systemlakejerna, va, som är överallt, va, och försöker hitta åsiktsbrottslingar. Det är ju helt
sen jagar här människor.
Men alltså ett problem det här när man lyckats liksom få en arbetsplatskultur som där man kan diskutera liksom, att man har yttrandefrihet, att man får liksom tycka och tänka som man vill, då alltså i och med att det är en fientlig världsordning så finns det alltid för de här systemlakejerna, när de hamnar i minoritet så kan de alltid gå snäppet över, så att säga, eller snäppet över liksom, för att hitta en sån här PK-chef liksom som tar tag i inom fnutta problematiken.
Men det där kan man ju också, alltså, beroende på hur mycket man själv vågar. Alltså jag gillar ju att leva lite så där på kanten, så att säga. Och jag hamnade ju faktiskt i ett samtal med en sån här PK-chef en gång, för att vi hade en kund som vägrade, ja, från en icke-europeisk kund som vägrade ha att göra med en kvinnlig kollega, och i princip behandlade henne extremt väl. Och då kommer den där diskussionen upp. Men om jag brukar tänka på saker lite så här strategiskt, så sa jag bara rakt ut att sådana där jävla as, de borde ju bara skickas hem. Och då hade den här systemkritiken givetvis, eller systemlakajen givetvis, gått till den här PK-chefen och pratat om han är så rasist och bla bla bla. Och så fick jag då att komma in på ett sånt här värdegrundssamtal, eller vad fan man ska kalla det. Så sa jag det liksom, att nej, men nu har du förstått fel, att det var inte, alltså jag tycker faktiskt så här, att kommer man till Norden och man har svårt att komma överens med kvinnor, då tycker jag man faktiskt inte har någonting här att göra, sa jag. Att det är en åsikt som jag har och jag tänker stå bakom.
Det var ju väldigt sverigedemokratiskt sagt av dig.
Nej, men vänta nu, så sa jag det, att men vänta nu, om inte jag för mig så pratade du om det här med kvinnliga löneskillnader, för vilket hon hade gjort då. Liksom så här, att det liksom blir så här feminist, att tycker inte du, går inte det här emot liksom din egna värdegrund, att vi ska ha acceptera folk som då motsätter sig kvinnor och sånt där, och då visste ju inte hon vad hon skulle göra. Och så sa hon bara, i och för sig, men nu har vi pratat om det här. Tack och hej, du kan gå tillbaka, var svaret. Att du kan ju liksom säga rätt mycket, och sen om du hamnar i strul så kan du ju använda deras egna jargong för att skydda dig själv. Det är liksom mitt budskap lite sådär också. Jag tycker det är lite kul att leka hur långt man kan gå innan man får spark.
Jo, men det du gjorde där, du anser ju förstås att det spelar väl ingen roll vad de har för kvinnosyn, de ska inte vara här ändå.
Mm.
Men det du gjorde, det är att du liksom tog ett PK-resonemang, va?
Jag tog det
invandringskritiskt. Det är ungefär sådär som sverigedemokrater tänker, att jo, men invandrare, om inte de respekterar kvinnor, om inte de kan sjunga Små grodorna, om inte de kan arbeta, då ska de inte vara här. Men gör de allt det där, då är det lugnt. Och det är liksom, även om inte du kanske har alltså sett den gränsen att de måste respektera kvinnor, för det har ju inte med saken att göra, de hör inte hemma här ändå, så kan man säga det. Där kan man liksom skydda sig. Det var precis tack vare att du sa det så kunde du sätta den där feministchefen på plats.
Jo.
Det handlar ju om att använda systemets egna principer emot systemet.
Ja. Och sen är det liksom att om det är någon som nu till exempel lyssnar på det här, som aldrig riktigt har vågat sig på att rödpillra folk på jobbet, så men att ta det lugnt, prova det fram och liksom, så att du inte bara hoppar in och börjar göra det. För att när du tar det till system att informera folk och få dem att börja tänka kritiskt, så lär du dig hela tiden. Du börjar lära dig att vilka kollegor som beter sig på vilket sätt, vilka chefer som är på vilket sätt. Och sen kan du, ju mer du pratar med dem, så vet de vad de har för andra åsikter. Så att hamnar du i en knipa, så att säga, så kan du använda något de själv har sagt tidigare och skydda dig själv. Och sen ett annan sak som man kan göra är ju att man så här aktivism på arbetet, att jag har ju på flera arbetsplatser, så när det är då kontorsmiljö, så folk sätter ju upp såna här motivational quotes, som de kallar, så här citat från all möjligens folk, Albert Einstein och sånt. Så jag brukar printa ut liksom såna där citat från personer som Nietzsche eller Evola eller sånt, som är åt vårt håll ideologiskt. Men om någon googlar dem så blir det ändå sådär att men det här liksom är en känd filosof till exempel. Så jag brukar liksom printa ut sådana där citat och annat som de har sagt, som faller i linje med vårat sätt att se på världen. Och så springer jag omkring där och sätter upp dem överallt och folk läser dem och jag har haft vissa som kommer och säger, fan, det där citatet var ju jävla bra, vem är han då? Så börjar jag prata, jo, men borde gå och läsa han då. Speciellt alltså, den här, han pratar om Uber-människor.
Vad har du använt för Evola-citat? Han är ju ändå lite mer
kontroversiell. Nej, jag kommer inte ihåg nu. Alltså, alltså en hel del. Jag brukar bara gå in och så... Jag har ju en hel del citat som jag har liksom lagt ner i anteckningsblock själv, men jag brukar bara, man kan gå in på Google till exempel och så söker man liksom quotes from Evola och så scrollar man. Det är färdigt, så folk har gjort färdiga sådana där bilder man kan sätta upp.
Det var ju ett från Nietzsche också, som du postade i vår chatt.
Jo,
som exakt. Jag tyckte var svinbra, men jag kommer inte ihåg vad det var just nu. Minns du det eller?
Jag kommer inte ihåg exakt, men det är principen att vissa människor vill inte höra sanningen för att de inte vill att deras verklighetsuppfattning ska ruineras i budskapet. Och, och sånt kan man också göra, för att tro det eller ej så läser folk dem där, och det är därför de sätter upp dem, för de sitter och läser sånt där. Och kan du då liksom få dem att tänka, så man kan göra små saker. En annan sak man kan göra är att om du ser att någon sätter upp en Pride-flagga. Du vet, det finns sådana här små Pride-flaggor som man har på tårtor typ. Sådana har jag sett dyka upp liksom. Någon sätter upp sådana liksom på mellan avskärmningarna som finns på sådana här öppna kontor. Så går man och plockar bort dem. Att man liksom neutraliserar omgivningen runt omkring sig. Eller om någon sätter upp någon sån här donera pengar till någon afrikan någonstans, så går man och tar bort liksom den där reklamen, slänger den i papperskorgen. För det kan du göra liksom obemärkt, att du så här, som jag kallar det för liksom ideologisk renhållning. att det slinker alltid in någon tomten som ska ha någon Pride-grejer och sånt där, så går man och bara ser till att det inte existerar. Och sen någonting som jag har gjort som man kan göra det här, att man kan vara lite så här systemlakej själva också. Att jag har ju sett några som har kommit till jobbet med, till exempel, en kom in med Che Guevara t-shirt till exempel. Skickar jag bara ett lite så här halvt oroligt mejl till chefen att jag tycker, borde inte det här vara liksom politiskt neutralt och bla bla bla. Och sen fick han tillsägelse och har inte kommit tillbaka med Che Guevara tröja. Du kan göra extremt mycket bara du liksom spelar med deras regler samtidigt som du sprider din egna ideologi.
Men jag tror en sak som man ska undvika, det är att vara som en predikant, liksom att man predikar politik, att man är liksom offensiv och trycker ner i folks halsar. För det får oftast motsatt effekt, utan jag tror det som du har varit inne på, att man känner sig för att man jabbar liksom. Man jabbar, ser vart man har folk och sen bondar när man märker att här, jabb, där fick jag en träff. Det här är nog en systemkritiker. Och sen så liksom känner man sig runt så där och samtidigt som man inte är lat och jobbar på bra, liksom att man blir en omtyckt medarbetare, är alltid trevlig och sånt där. Det är speciellt viktigt för jag, till exempel sådana som är offentliga i motståndsrörelsen, de kan ju verkligen, de måste ju verkligen hålla huvudet lågt, för att de har antagligen googlat och då har de ögonen på sig redan, så att de måste vara ännu mer försiktiga. Så att det är liksom det här tillitet som de andra medarbetarna känner, det är någonting man måste bygga upp under en lång tid.
Jo, det där är faktiskt extremt viktigt, att man måste alltid vara trevlig. Alltså, om du är trevlig, behandlar folk väl och du ställer upp om de behöver hjälp och sånt där, så kommer de alltså acceptera extremt mycket från din del också. För de kommer ju, alltså det är otroligt mycket, det påverkar vad folks bild är. Och om de ser dig som en bra typ som man kan lita på, som ställer upp i vårt och tott och sånt där, då är steget för att de ska gå och gny och gnälla liksom, om du säger någonting de inte tycker om, extremt stort. Och sen är det, tycker jag, väldigt ideologiskt sett också. Det finns ingen anledning för oss att vara kaxiga jävlar mot kollegor och sånt. För att det handlar ju om folkgemenskap och vi ska ju behandla våra egna väl så länge de förtjänar det. Så att,
det är synd att, alltså, att makten har byggt upp det här samhället där folk är rädda för att säga vad de tycker. För alltså, jag tycker det är intressant ifall någon har en annan världsbild. Och liksom förstå, sätta sig in i hur tänker människan. Liksom.
Jo, men det är ju verkligen så.
Jo, och jag tycker politisk diskussion är jätteintressant. Det känns som att det är någonting som är rotat i vårt folk. Man ska kunna diskutera och tycka olika och komma fram till någonting lämpligt. Så det är synd att de liksom har skapat den här självcensuren. Det är precis som att man kan inte leva riktigt. Det är precis som att de har huggit av en mental arm, eller man säger.
Jo, man kan ju nästan mäta vad det är för åsiktsfrihet. Om folk är rädda för att tala fritt, då är det ju liksom illa. Då har vi någon form av så här, alltså en kommunistdiktatur eller något, att liksom folk inte vågar ifrågasätta makten riktigt, för de kan råka ut för så här vakthundar i samhället, alltså politiskt korrekta människor som anger dem på olika sätt och så.
Mm. En grej till som jag skulle gärna vilja ta upp, som i och med att man, när man själv är liksom rasmedveten och sånt, så kan det ju väldigt lätt bli att när man, om man har kollegor som är av utländsk härkomst, så kanske man liksom inte vill ha så mycket med dem alltid att göra, för att man har med dem så mycket att göra ute i samhället ändå. Men det är ju någonting som man kan tänka, att har du muslimska kollegor, så de kan man faktiskt ofta prata judefrågan med, och kan man bara liksom trigga dem lite, så kan de ofta ta väldigt radikala ställningar även offentligt, och då för de talan, och det är väldigt få som vågar kritisera dem i och med hur samhället är idag, att de vågar inte gå och säga till en muslim till exempel, ja men så får du inte göra, utan om han sitter och gapar i ett fikarum liksom att Israel borde förstöras, så är det så här, aha, det är ingen som riktigt bryr sig. Så att man kan ha rätt intressanta diskussioner från folk från den delen av världen.
Jo, verkligen. Jag hade en muslimsk kollega och det var, vi satt ju bara jag och han i månader och bara diskuterade ideologi. Han berättade om islam, och så här, jag fick en förståelse för sunni-islamism, vad det är för något. Alltså det var ju sjukt lärorikt. Det är någonting jag alltid kommer ha med mig. Och jag tycker ju inte att islam hör hemma i Norden. Men nej, just den här förståelsen, vad det är i islam som attraherar miljoner människor världen över.
Jo. Och speciellt har jag märkt att om det är någon som är från till exempel Iran, så med att prata liksom globalism och sionism med dem kan vara extremt intressant, för att de har ju ofta till och med familjemedlemmar som fortfarande bor där, som upplever alla de här sanktionerna och allt möjligt som de hittar på. Och då kan man faktiskt få mycket så här vetskap om situationen där, som är extremt svårt att få tag på via medier då. För att jag kan ju i alla fall inte läsa persiska, så jag kan inte riktigt gå och läsa deras nyheter heller.
Nej. Ja, okej. Har du någonting mer att utveckla på den här punkten, hur man räddpillar folk på sin arbetsplats?
Nej, egentligen inte, bara att folk måste liksom lära sig att det är något man ska göra. Alltså det är ingenting jag tycker att man borde göra, att man ska göra det. Alla har en skyldighet att göra det, för att ju fler människor vi kan få tillbaks till ett mindset där de accepterar annorlunda åsikter och klarar av att tänka kritiskt, ju bättre är det för oss, och ju snabbare kommer vi att få till stånd en förändring. För att räddar vi bara ett företag från det här, så innebär det att ett företag som med mindre sannolikhet kommer avskeda folk bara för att de var på demonstration till exempel.
Jo, det är sjukt skönt med sådana här små företag där chefen undercover är en systemkritiker. Där blir det en extremt schysst arbetsmiljö för andra systemkritiker.
Ja. Jo.
Jag tänkte... Sen är det ju bra också om man då allmänt är en schysst kollega på jobbet. Alltså att man är så glad, trevlig, sköter tiderna, sköter allting bra och sådär. Att man är lite bättre.
Mm. Jo, alltså det är ju extremt viktigt.
Hörs jag?
Ja.
Ja, bra. Jag tänkte bara säga att det där är en viktig grej. Det är därför de vill att vi ska få sparken. För att det är ju det bästa liksom motmedlet mot lögnerna i media. Det är ju när folk liksom lär känna oss i vardagliga sammanhang. Typ på en arbetsplats, så ser de att ja, men den där killen, han är ju typ rätt schysst. Han gör sitt jobb bra och sådär. För de flesta liksom i Nordiska motståndsrörelsen är ju ofta duktiga på jobbet och sådär. Ja, det är bra människor också, men vi vet ju liksom att vi har ögonen på oss. Och då liksom när de då läser tidningar om de här hemska nazisterna, då tänkte de, ja men kan det där verkligen stämma? Jag känner ju han är ju inte sån där. Så att det är jätteviktigt liksom att vi isoleras från övriga delen av folket, så att de inte, så att vi kan bli de här monstren i deras fantasi, va?
Jo.
Hur många av er har inte upplevt att man så här, när man har kommit folk nära, de tycker att man är jätteschysst, men det blir jättemycket skriverier och står om, inte vet jag, man får se massa skräckreportage om motståndsrörelsen. Då säger de så här, då är de så här, men du är schysst fast du har nog en och annan så här galen annan medlem som är med. Det är jättevanligt det där att de så här, men ja, nej, men du är schysst.
Det, och det, det här trodde jag inte om dig.
Nej, men sen också ibland kan de veta så här, nej, men du har schysst, du har rätt intentioner, men de runt om dig i organisationen, där finns många tokstollar så här. Men hur många, andra känner du då förutom mig så här? Nej, ingen. Ja, men jag kan säga att vi har jättemycket bra folk. Så att, trevliga, artiga, så här, balanserade människor. Så det är inga tokstollar någonstans.
Ja, så här, så här säger de. Det måste ju erkänna att det finns många rötägg bland dem. Alltså, du är ju inte en av dem förstås. Nej. Men alltså, det finns ju många idioter. Ja, men vadå? Alltså, grejen är den att du har ju läst, då säger man, du har ju läst vad de skriver om mig. Varför skulle bara det vara lögn?
Precis. Liksom,
varför tror du bara det här om mig? Jag menar, alla andra är ju precis på samma sätt. Mm. Det är det som är så sjukt. Då blir det som att han känner jag, så han är inte så.
Precis.
De andra, de andra, det tror jag på det som står i tidningen. Typ. Det blir ju lite sådär för vissa. Men det är ju ändå en motvikt. Det är ändå en motvikt när alltså, en människor i allmänheten lär känna medlemmar av organisationen. Det blir som en motvikt.
Jo, men det är klart. Och sen deras, alltså om de har läst saker om just till exempel mig i tidningen, och sen så ser de att han är inte sån, då fattar de direkt att tidningarna ljuger ju faktiskt rakt av. Och det är ganska viktig lärdom att de förstår att det är inte bara lite lögner, utan det är direkta påhitt så att säga. Men det är viktigt att folk är ute på arbetsplatser och liksom finns runt om i samhället. Det är jätteviktigt, och det är sjukt att det säger en del att det här systemet är beredd att sparka oss och att vi får gå på liksom A-kassa och på att samhället får betala vårt uppehälle. Det är mer värt för dem än att vi liksom gör vårt jobb.
Jo, exakt. Alltså jag tycker det där som Simon sa också, att folk har liksom just den här att men den där känner jag, han är okej, men resten är ju liksom hit och dit. Och det är liksom samma logik som de här SD:erna med sina thai-fruar kör liksom, att men vad ska vi göra med min fru, hon är ju jättebra liksom, men tyvärr hon har ingenting här att göra liksom, bara för att du känner en person så kan du inte avgöra liksom en hel grupp, att bara för en är bra så betyder det inte att alla är bra eller rötägg, att du vet bara vad den där ena personen är. Och om de ska döma oss så får de ju döma oss som personer och individer. Speciellt när de själva går runt och pratar om att man inte ska dra alla över en kam. Så borde de ju inte göra det själv heller. Och sen vågar jag ju påstå att nu är vi inte liksom bara ett politiskt parti, utan det är ju liksom det är ett sätt att leva, att vara nationalsocialist. Men om vi nu skulle kalla oss för ett parti bara, så tror jag att det finns väldigt mycket färre rötägg inom oss än vad det finns inom något annat parti
någonstans. Jo, men det är klart det gör, och vi har ju hårdare regler också. Jag menar, vi har regler mot allt möjligt så här som inte finns i andra partier.
Jo, exakt. Och vi skulle ju inte vara sådär, du sprang på hor liksom här, men det är ju okej liksom, att bara du inte gör det igen.
Ja.
Ja.
Så att det är generellt sett bättre människor.
Vi avrundar det här ämnet i så fall, Neo Mike, så får vi tacka för din medverkan.
Ja. Tack.
Ja.
Ja.
Vi har en riktigt schysst önskelåt från dig, Martin Saxlind. Vad heter den?
Det vet du nog bättre än mig. Jag snubblade över den där i Marcus Folins telegramgrupp som han har. Och så var han som tipsade den där.
Jo, jag minns den här låten från den episka dokumentären The Greatest Story Never Told.
Visst var det så?
Jo,
jag hade för mig det också.
Man får en riktigt alternativ bild om Adolf Hitler där. Jag tror den är toksensurerad på YouTube, men söker man på The Greatest Story Never Told Adolf Hitler så hittar man nog deras webbplats där man kan se den. Den är 8 timmar lång, och det här är nog den låten jag tycker bäst om. Och mitt sinneslag just nu klickar klockrent med den här låten. Så här kommer den. då är vi tillbaka. Och den här musiken ingår alltså i dokumentären The Greatest Story Never Told, som handlar om Adolf Hitler och andra världskriget. Man får en förståelse där, en politiskt inkorrekt insyn i skena kring andra världskriget och vad som egentligen hände, den förbjudna versionen. Och den är ju togcensurerad på YouTube. Vi har en i chatten här, Ingrid Boomerqvist, hon skrev så här: Europa, The Last Battle tycker jag ändå är bättre eftersom den behandlar judar och sionismen mer på djupet. Sedan kan man se The Greatest Story Never Told efter den för att förstå vad som hände under andra världskriget. Och du var inne på webbplatsen nu, Per. Hur får man tag i den här dokumentären?
Det går att köpa den där på webbplatsen. För 45 pund. För 4 styckna fullsmockade DVD-filmer.
Mm.
Och det är väl det bästa sättet att se den på, eftersom ja, det är sånt här som censureras bort. Och jag vill påstå att många, det här är en alternativ historieskildring, alltså vad som hände under andra världskriget och så, vilken ordning saker och ting skedde och varför och så vidare. Det är helt alternativt mot vad man har blivit lärd i skolor och sådär. Så för många har det här varit en ögonöppnare. Det är ju många av oss där det inte är en ögonöppnare, för vi har redan fattat det här sedan länge. Men vissa som ser det här som liksom är lite nya, så de kan få en helt annan syn på saker och ting.
Man kan ju säga det här uttrycket vinnarna skriver historien. Det här är liksom från andra hållet. Alltså förlorarnas, andra världskrigets förlorares version.
Jo, plus att den här är även jättebra för folk som är helt uppvaknade, eller man säger, för att den här lär människor att argumentera och säga så här: jo, men vet du varför tyskarna gick in i Polen? Nej, jo, men det var ju för att den polska regimen slaktade tysk civilbefolkning i områden som hade tillfallit om efter första världskriget till exempel. Så att man spär på sina historiekunskaper för att kunna ta diskussioner med PK-drönare som har läst den politiskt korrekta historieskrivningen.
Sen skulle jag vilja ge ett slag för den allra senaste i serien, extremt bra alternativa. Det är ju den här Apotheosis of Evil. Vi hade han Christian Bell på Nordic Frontier och pratade om det, 10 timmar lång. Och där diskuterar man ju allt om våra ursprung som folk till franska, brittiska, spanska revolutionen och allt möjligt som har med att göra judisk makt och ditåt.
Jo, har någon länk att lägga upp?
Jag lägger upp en länk där på chatten.
Jag ska lägga upp länk till det här också.
Den lät riktigt intressant. Alltså, man måste ju se det här som en mångtusenårig kamp mellan judisk maktrörelsen och den ariska civilisationen. Så att det finns även en jättebra bok som går in på den här, alltså den längre historiebiten. Den heter Bolshevismen då och nu. Från Moses till Lenin. Den är också riktigt bra. Vi ska se, vi ger oss på nästa ämne, och det är ditt ämne, Simon Holmqvist. Det är ju att höga företrädare för militären, de är totalt politiserade, de vill upprätta som ett ideologiskt försvar som i praktiken skyddar judisk maktrörelsens värderingar. Så du får jättegärna berätta om det här, Holmqvist.
Ja, det ska jag göra. Nej, men försvarsmakten, den leds ju då sedan 2015 av en man som heter Mikael Bydén. Han blev överbefälhavare då under en pampig ceremoni som finns på YouTube. Ganska häftig. Har ni sett den?
Nej.
Där är det så här, då, ja, men i alla fall, befälhavaren går fram och så säger han så här: jag tar befälet, säger han. Ganska coolt. Men i alla fall, han är ju en väldigt så här politisk överbefälhavare. Alltså liksom den högsta befälhavaren över militären. Han går i Pride och sjunger Elvis och dansar med transer och sådär. Och det här, ett år innan han utsågs, så skedde den här ryska annekteringen av Krim. Vilket blev lite av ett paradigmskifte. Man hade väl kanske redan innan börjat prata lite grann om Putin och Ryssland och sådär. Men här blev det verkligen att man gick från att säga att försvaret var totalt onödigt, ja, förutom då att använda yrkesmilitärer till att delta i så här globalistkrig på andra sidan jorden. Man gick från det då till att säga att oj, det växer ett hot i Ryssland och vi måste liksom ha ett bra försvar. Man tvärvände. Och då under BDN så började man då återuppbygga försvaret. Va? För det var ju i princip nedmonterat. Det fanns ju nästan ingenting kvar. Men som här uppe, jag och Robert Eklund, vi har ju åkt runt och tittat på gamla försvarsanläggningar och fort och allt möjligt som fanns här då under tiden då kalla kriget var. Det var ju befäst hela Norrbotten, va? Men allt är ju borta i princip. Man avvecklar ju allt. Så man började bygga upp det på nytt, va? Och det blev som en... Man införde värnplikten igen, den hade man ju avskaffat och sådär. Men det blev som också ett helt nytt typ av försvar. Det blev som ett politiskt försvar, ett ideologiskt försvar. För tidigare var ju försvarsmakten till viss del rätt patriotisk. Man pratade om att beskydda landet och folket. Och många sådana här liksom stockkonservativa gamla så här punschpatriotiska gubbar, När världen liksom utvecklades och moderniserades och feminism och mångkultur och galenskap, de flydde ju lite grann in i försvaret. Det var ju som en egen värld, en hierarkisk värld där man kanske sjöng patriotiska sånger och man fostrade unga män till soldater och sådär. Men nu byggde man upp någonting helt nytt. Alltså istället för landet och folket så pratar man ju om att det är statsskicket, alltså demokratin, värdegrunden som ska försvaras. Och man har sett senaste åren Försvarsmaktens kampanjer, deras reklamfilmer. Då handlar det ju om det, de här värderingarna vi ska försvara. Det är liksom flyktingar och det är Pride-parader och det är allt det här kulturmarxistiska, som Robin sa, liksom judisk maktrörelsens värderingar som ska försvaras. Och det är framförallt hoten som målas upp, det är ju Ryssland då. Ryssland menar man på något sätt ett latent hot som bara väntar på att liksom ta över Sverige och utmana de här värderingarna. Ryssland ses som en reaktionär kraft då, på något sätt. Men även då inre krafter, både terrorister, alltså så kallade islamistiska terrorister, men även folkliga uppror, det är de som är fienden. Och bland annat har man gjort nu också så att Sverige får sätta in militären mot befolkningen igen. Det där tog man ju bort efter Ådalen, tror jag, när man sköt så här arbetare som...
1931.
Ja, precis. Då sköt man ju några arbetare som protesterade så här. Men nu har man infört det igen, va? I och med att det är inte militärens uppgift att försvara folket, utan försvara vissa idéer. Va? Om idéerna står över folket och utmanas som folket, då måste man ju kunna så här, sätta in militären mot folket. Och det är ju till och med så att NATO har varit här och öva specifikt på scenarier där det har varit folkliga uppror. Alltså de har varit i Sverige och öva med svenska soldater på att slå ner folkliga uppror. Men hur som helst, så nu i veckan här när jag satt och jobbade med nyheterna på Nordfront så hittade jag en intervju med Mikael Bydén i Helsingborgs Dagblad. Det var ju lite det han alltid säger och sådär. Men jag tänkte, men det här kan jag nog göra lite, skriva om. Det är ändå rätt spektakulärt. Så det var ganska kul, för att hela alternativ med att haka på den här nyheten. Jag såg Fria Tider skrev om det sen, Samhällsnytt och sådär. Och nu såg jag att Fylkes Allehanda hade gjort en mem om det här. Vi har ju den i radioartikeln där, för den som vi kikar på. Rätt kul grej. Vad är det stod typ att ÖB, vad var det? Saurons armé?
Jag har den framför mig. ÖB, colon, inom flytta, främlingsfientlighet, mer oroande än Saurons nya armé. Försvarsmaktens, ingressen är Försvarsmaktens överbefälhavare Snikel Byklen kommer med nya kontroversiella utspel i en intervju med Helsingborgs Dagblad. Ganska roligt.
Ja, de gjorde liksom av Fria Tiders artikel där. Men så, precis, alltså det Bydén säger i den här intervjun egentligen, det är att han säger att Ryssland Även om Ryssland är hemskt på alla möjliga sätt och ondskefullt, så utgör det egentligen inget direkt hot mot Sverige. Det är liksom väldigt låg risk att Ryssland skulle göra något militärt avancemang, va, menar han. Utan det jag säger istället är att mer än ett direkt militärt hot mot Sverige kan jag oroa mig för terrorism, organiserad brottslighet och främlingsfientlighet. Det vill säga, det här är ju tre saker som finns inom landet då. Terrorism, organiserad brottslighet och främlingsfientlighet. Och så fortsätter han. Det känns väldigt obehagligt. Men jag kan också oroa mig för hot mot demokratin och våra värderingar. Jag är väldigt värderingsstyrd och tycker att mycket handlar om att vi ska ta hand om varandra. Lite så här kumbaya, we shall overcome. Och han nämner ju överhuvudtaget inte i den här intervjun någonting om att försvara Sverige som land eller svenska folket eller så. Vilket förstås inte är så överraskande med tanke på hur han är. Och det har ju varit så här mycket snack kring Mikael Bedén. Han är ju en superkulturmarxist utan dess like. På Nordfront har vi skrivit en hel del om honom, och det finns ju då källor inom Försvarsmakten som har berättat att han spenderar extremt mycket tid på jämställdhet, alltså jämställdhet inom Försvarsmakten. Det vill säga olika sätt man kan kvotera in kvinnliga soldater och befälhavare på.
Samma som Kapten Klänning hör på med alltså.
Exakt, exakt. Och så här har han sagt. Det här är ett ganska intressant citat som vi kan ju diskutera lite grann, tänkte jag. En försvarsmakt som är mer jämställd än den vi har idag är en starkare försvarsmakt ur ett operativt perspektiv. Det är ingen rättvisefråga. Så hur menar han där då? Alltså, hur kan det bli starkare om det är mer kvinnor? Vad menar han där? Alltså, vad exakt, hur blir en armé bättre av att det är kvinnor? Är det någon som kan förklara det för mig?
Alltså, det beror ju på vad det han menar med operativ. Alltså, syftar han till traditionella militärkampanjer, så kan det ju knappast vara sant det han säger. Däremot, om man liksom syftar till att det ska finnas mer kött, det vill säga det att handla från Säpos förra chef, liksom frugan och sånt, och då är det säkert operativt mer bättre för honom med mer kvinnor runt omkring honom.
Jo, alltså jag tänker ju liksom att just med tanke på det här ideologiska, alltså soldaterna och befälhavarna ska vara skolade ideologiskt på sätt och vis, att de ska, det de ska göra, försvara demokratin. Man vet ju också att de lägger allt mer krut vid cyberkrigföring och sådana där saker. De mönstrar ju nu, jag tror i år har de mönstrat den första kullen med så här cybersoldater som då ska, jag antar att det är liksom att hacka fiendens system och sånt, men det är väl också att de har ju så här syopsförband och grejer som ska motverka det de kallar för desinformation och på olika sätt styra hur folk diskuterar frågor och sånt. Alltså, och då kan ju, eftersom vi vet att kvinnor i högre grad hyser eller är mer lojala mot systemets värdegrund, så är det klart att det kan vara bättre. Män har en större tendens att vara rebellisk mot den.
Men å andra sidan så tycker jag att även om vi kollar på det här från ett operativt sätt från cybertrupper, så stämmer ju inte hans påstående heller. För menar, om du kollar på hackerscenen i världen, eller de främsta koderna vi har i världen, det är ju liksom nästan 99% män.
Jo.
Så att även i ett sådant fall så stämmer det ju inte.
Men det jag menar är ju liksom ideologiska soldater, helt enkelt. Alltså att kvinnor i högre grad tenderar att liksom vara systemlakejer.
Jo, men å andra sidan så alltså det, jag tycker det liksom understryker hans totala inkompetens. För att om han nu ska ha sådana ideologiska trupper, så ska han ju lyckas vinna någonting. Alltså det räcker ju inte att du har ett hus fullt med folk som tycker på något sätt utan att de är kapabla till att agera. Liksom, det är ändå, vi pratar ju ändå med, om en militär gren, och då ska han ju antingen då på något sätt vinna fienden, och det kan han inte göra med en massa kvinnor bara i fält eller bakom skärmen eller vad det nu må vara.
Nej, för alltså om vi pratar traditionell krigsföring till exempel, så kvinnor är ju inte lika fysiskt starka och uthålliga som män rent generellt. Där har de ju där har ju män då ett kraftigt övertag. Dessutom är det ju så att kvinnor kan ju skapa oreda och sänka disciplinen om det säg att det är krig och det blir så svartsjuka situationer och relationer mellan soldater och sånt där. Sånt kan ju verkligen förstöra totalt.
Inte bara det, men liksom så länge kvinnor har funnits i organisation, alltså jag menar, det här studerar man ju på handelshögskolor runt om i världen fortfarande, och inom psykologi, att varför kvinnor fungerar sämre i gruppen män. Och det är ju någonting som, om du, som också kommer vara, även om du skulle ha en helt kvinnlig trupp, så skulle du ju ha sådana problem.
Norge, de har ju faktiskt ett specialförband som är 100% kvinnor. Jag kommer inte ihåg vad det kallas, men rätt intressant.
Det ser de ut om så här för att intrigera och börja så här splittra och få män att slå ihjäl varandra.
Jo, men det finns ju... Det finns,
jag tänkte om det var förbandets uppgift.
Ja, man kan ju tro det, men det finns ju en sån här skröna, jag vet inte om den är sann. Jag hörde den i samband med att jag och Robert var uppe och kollade på den här militärövningen. Men att det var en militärövning där det var några kvinnliga norska soldater då, som de svenska... Sverige och Norge var på olika sidor. De svenska artilleristerna lyckas triangulera de här kvinnliga soldaterna i och med att de satt och höll på med Tinder. För på Tinder kan man väl då se typ vilket håll en person är eller hur långt bort och sådär. Det tyckte jag var ganska kul. Så de blev ju utslagna direkt. Jag vet inte om det är sant, men... Men i vilket fall som helst så är det ju ett intressant påstående då alltså det är klart att han tycker att det är en rättvisefråga egentligen. Det här är ju bara ett svammel att liksom att försvarsmakten skulle bli operativt starkare med mer jämställt. Mer jämställt betyder ju då mer kvinnor än vad det gör idag, i och med att de flesta soldater är väl män fortfarande.
Men det är en uppenbar så här ditsatt förrädare som får sköta det där, såklart.
Jo, eller han är ju inte en förrädare mot de som har makten idag.
Han är förrädare mot folket.
Ja, exakt. Men som sagt, deras uppgift är ju inte att försvara folket. Tvärtom är ju deras uppgift lite grann att hålla koll på folket och se till att folket inte reser sig mot makthavarna. Det är ju en sån försvarsmakt som byggs upp nu. Det är ju ingen snack om saken. Men sen är det också så att... Vi pratade om lite det innan här också, försvarsmakten verkar ju i toppen verkar det vara fullt med så här perversa människor. Nu vet ju inte jag om han Bydén är det, men han gillar ju, alltså man ser ju på honom att han njuter av att gå där bland massa transer och bögar i Pride-parader. Och vi vet ju hur de här Pride-paraderna brukar se ut. Men vi har ju också nu i dagarna har ju åtalet kommit mot en före detta Säpo-chef, alltså som idag är någon slags chef inom försvarsmakten. Han är väl ganska högt uppsatt i alla fall, Mats Sandberg. Och han åtalas typ för att ha pimpat ut sin egen sambo till en massa höga herrar inom Stockholms societet, näringsliv och myndigheter och sånt där.
Och försvaret.
Ja, det kanske det är också.
Eller försvarets administrativa grejer, tror jag det var.
Jo, och det som är intressant med Hans Sandberg då, det är ju att nu har inte jag hunnit läsa åtalet och förundersökningen själv. Jag har bara läst, jag skrev en artikel om det, jag läste om Aftonbladet hade ju läst den. Men jag ska kika lite mer på den, för det var mycket som var intressant. Bland annat så höll han ju på, han var ju som en hallick åt den här kvinnan då, och han... höll på med det här medan han till exempel var i Mellanöstern på besök på ambassader när han representerade Sverige, och han styrde upp så här hennes sexmöten med olika män via telefon och så. Men vi hade ju också 2006 var det väl, så avslöjades det massa saker om en generalmajor som heter Tony Stigson. Han utsågs 2004 till chef för Försvarsmaktens operativa insatsledning i Uppsala, och vilket innebär att han var en av Sveriges absolut högst uppsatta militärer. Och 2006 då dömdes han till 3 månaders fängelse för kvinnomisshandel. Han misshandlade sin fru. Men han verkar också vara en sån här Captain Klänning typ. För samma år då men, var det, ja.
Var det inte en polis också från Uppsala trakten som hade våldtagit sin fru eller tafsat på sina egna barn eller något för några år sedan?
Menar du Captain Klänning nu? Alltså den riktiga Captain
Klänning? Jag vet inte.
Han kallas ju för det. Det var väl en polis. Ja. Han bodde väl i Uppsala. Han höll ju på med kvinnofrågor och mjuka frågor. Och sen så höll han på och typ våldtog prostituerade och slog dem och så.
Ja, det kanske
är 14-åringar. Ja. 14-åriga prostituerade dessutom. Men, men den här
han tände stearinljus och pratade mjuka frågor och sånt där.
Ja, just det.
Ja, feminist. Värst. Nej, men den här Stigson, han Kalla fakta hade då 2006... ett program då där de avslöjade att han också så här helt pervers och dekadent, och att det var så illa att han var en säkerhetsrisk då, något som han själv också ansåg, och han mer eller mindre kuskade runt i hela världen och hade såna här perversa träffar med främlingar och hit och dit. Jag vet inte exakt vad han sysslar med, men enligt Kalla fakta då så hittar man grovt och avvikande pornografiskt material hos honom i samband med någon husrannsakan då i den här misshandelshistorien, antar jag. Och han ska också då via internet ha liksom sökt kontakt med från okända personer för grupp 6 och sådär. I ett e-postmeddelande då där han skrev från sin tjänste e-mail 2002, så skrev han till en kvinna att han var intresserad av att tänja på gränserna, men att då riskerar man ju att alltid att hamna i en utpressningssituation. Och enligt Försvarsmakten då så var inte det här heller vad ska man säga, sexaktiviteterna i sig som var problemet, utan det faktum att han ville hemlighålla det, i och med att det gjorde att han kunde vara ett mål för utpressning då. Och i hans hem så hittade man också så här 300 handlingar, varav 70 var så här sekretessbelagda, som handlade kring om liksom vad säger man, utvärderingar av olika specialförband och var de var placerade och sådär. Så att det är liksom inte första gången som Försvarsmakten, det visas att de har sådana här personer. Och då tänker man ju också hur mycket sker i det dolda. Jag menar, de här två herrarna, till exempel Stigson och nu han Sandberg, de har ju liksom ändå lyckats hålla på i några år. Jag tror Sandberg, han höll ju på med den här Hallik-verksamheten från 2013 till 2017, va? Och om det liksom andra militärer och näringslivstoppar och sådär har varit involverade, jag menar, det är ju någonting som folk måste ha känt till, va?
Men alltså jag tror det här är liksom i hela speciellt hela västvärlden, för jag menar, vi har ju sett liknande skandaler runt omkring. I Finland till exempel så har vi den här högst uppsatta polischefen
som tog knark.
Som sålde knark, ja. Men nu visade ju, tror det var just det, han som utredde det där fallet. Så nu är han misstänkt för att han har hållit på att prata med prostituerade och sånt via sin tjänstetelefon och sånt. Jag tror det var, eller var någon polis i alla fall som har med det där liksom samma toppskikt av poliser att göra som du själv är misstänkt för något så här perverst. Och sen hade vi ju Storbritannien, alltså alla de här pedofilerna som man hittade högt upp i olika statliga myndigheter och till och med ministerium och sånt. Så det tycks ju vara liksom hela det västerländska etablissemanget är ju totalt nersprayat av såna här äckel.
Jo, och det finns ju så här dokument som man har hittat från så olika frimurarorganisationer där det står liksom att man rekryterar personer som har så här perversa böjelser och hjälpt dem i karriären och sånt för att man ska kunna liksom ha en hållhake på dem.
Ja.
Det är ju liksom en känd taktik. liksom att göra som vi säger, annars berättar vi om det du sysslar med, va? Och det blir ju oftast väldigt skandalöst när det avslöjas den här typen av grejer, men det sker ju liksom gång på gång på gång.
Mm.
Så är det ju. Men frågan är ju liksom, kan man säga att det finns en koppling mellan den här att det är massa perversa höga militärer och deras den här nya ideologiska inriktning hos försvaret? Det vet man ju, men det är ju ett lustigt sammanträffande med tanke på, ja, men det här med Pride. Och vi hade ju här uppe i Norrbotten, hade de ju någon sån här transsexuell posterboy för så här Pride på Försvarsmakten, en man som en ung man som då kallar sig för Emily eller vad det var, och frontade ju den här personen när de gick i Pride-parader och sådär. Och sen åkte ju han dit för massa barnporrbrott och sådär.
Alltså jag tror att det är så att det här har alltid funnits där, men i och med att försvaret och egentligen alla statliga myndigheter, speciellt i Sverige, har gått åt pipsvängen, så har ju de här bra slutat. Och det är de enda du har kvar är ju just de här helt galna jävlarna. Och de har liksom blivit som ett näste av ormar som håller på och härjar, och de finns i polisen och i försvaret och säkert Säpo och alla de här instanserna. För att det är ju samma om du kollar på just poliser och sånt, att de som slutar ju ofta de som ville göra ett bra jobb och skydda folket och sånt, och de sticker, de vill inte vara med där i den politiska institutionen, så att då blir det ju bara de här äcklena.
Vad hette han den här, vi hade ju en justitieminister under Palme som var med i någon prostitutionshärva, vad var han hette? Hette han Geijer, va?
Ja, och Olof Palme sägs ha varit med i det där också.
Ja, han... Jo.
Jo, det är väl inte helt uträtt, va? Men det sägs ju det. Och där var det ju också väldigt unga tjejer. Och det här var ju på tiden då det var... Jag tror det var fortfarande lagligt att köpa sex. Men som jag förstår, det var ju Säpo mycket oroade över liksom politikernas beteenden och höll ju på att spana på dem och notera vad de gjorde och så. Men då kunde ju
inte
göra något.
Var det deras agent Ebbe Karlsson som var orolig? Som dog i AIDS?
Ja, så kanske det var, ja.
Nej, men tänkte bara, just kring Palme så var det ju en sån Säpo-agent som var homosexuell och AIDS-sjuk, så.
Ja, just det.
Okay. Som åkte dit när han skulle smuggla in en portfölj som var med en dold MP5 i.
Ja, det här har jag aldrig hört talas om.
Nej, okej. Okay. Ja, skitsamma.
Ja, men alltså jag tror det är mycket såna här skumraskens affärer bland Säpo-agenter, alltså.
Oh. Det är samma där. De måste ju ha människor som hatar sådana som oss, och då tar de gärna främlingar och sexuellt avvikande och sådär.
Jag tror ledtråden till att den här före detta Säpo-chefen Mats Sandberg, att de har klämt åt honom, det är ju det här. Han åtalas för att, alltså att han har försökt snärja välbärgade personer inom Stockholms näringsliv samt en högt uppsatt chef inom svensk försvarsförvaltning. Han har helt enkelt stött sig med folk som antagligen hade mer makt än honom. Men i övrigt så tänker jag att det finns många sådana här liksom perverterade psykopater inom, högt upp i maktstrukturen inom militären och polisen och så vidare. Men de låter sig liksom hållas för att de högre upp vill ha folk som de kan kontrollera, som är kroniskt hatiska mot oss och som de kan göra sig av med på detta sättet som de har gjort sig av med honom. Och liksom ett omoraliskt samhälle med frimurerier och judisk makt och sånt där, så blir det så här när sådana här personer tillåts härja fritt så länge de inte stöter sig med folk som är högre upp i dem än de i näringskedjan. Så tänker jag i alla fall. Har du någonting mer att tillägga, Holmqvist?
Nej, jag har inte.
Nej, okej.
Okay. Det är tragiskt bara.
Ja, jo, verkligen. Ska vi köra in en önskelåt, Holmqvist?
Bra idé.
Ja, Alice in Chains Nutshell heter låten. Här kommer den. Då är vi tillbaks och vi har haft en vild diskussion om den rysk-ortodoxa kyrkan precis under musikpausen.
Och parallellt med kyrkorglar som jag avfärdar som skit.
allt kött är hö och blomstren dö. Hur går det sen? Visst är det så? Är inte den blomstertid du kom? Allt kött är hö och blomstren dö.
Ja, bara det, påstå att kött är grönsaker, det är ju bara det är en hädelse.
Oh, ja.
Men jag tycker, det är klart att skolavslutningen och sånt är fint, men just det här, alltså nästan varenda psalm låter ju depressiv. Det är så här, du ska frukta Gud typ och så här.
Jo, men det är ännu värre med såna här frikyrkliga sånger där allt ska vara så glatt så här. Det är skittöntigt. Det ska ju vara lite, det är ju bättre med lite så allvarsamt och nedtryckande tycker jag än att svamlande så här, hoppa upp och ner och spela trummor och så.
men fick jag välja något annat eller hade jag bara två alternativ?
Nej, du kan välja rysk-ortodox kyrkosång också. Det är ju...
den tredje mellanvägen liksom.
Av dessa tre tar vi kyrkor.
Nej, men det är inte ens en mellanväg. Det är liksom så här, det är så här mäktigt och maskulint och så här ryskt och det är ashäftiga grejer. Om någon i chatten håller med mig så skriv det.
Jag skulle vilja åka upp till dig och kolla vad det är för fel på dig just nu. Och försöka hjälpa dig hur det där.
Ja, det är lugnt.
Ja, vi har ibland riktigt intressanta diskussioner under musikpauserna. Och ibland så låter vi dem spilla över.
Det är bra.
Faktiskt det.
Okay. Skulle vi glömt muta så blir det nästan jämnt HMF så att ni vet.
Jo.
Exakt.
Så är det. Vi har avtackat Neomike. Så vi tackar dig postumt. Tack för att du var med. Vi ska se nästa ämne. Det är faktiskt ditt ämne, Saxlind. Och vi ska se, det är faktiskt inget mindre än det här som vi har döpt till Sabunigate. Så du får jättegärna berätta om de här, vad det är som pågår, varför vi stödjer hennes kamp att bli partiledare.
Ja, det är ju protest mot fria tider kan man väl säga. Det är ju att de hade lagt upp en Erik Ullenhag-annons på sin sida. Som,
är det sant?
Ja. Men det är ju också någon sorts skämt från deras sida tror jag. Det står så här liberal, då ska du välja Ullenhag eller något sånt. Och så en bild på Ullenhag och så står det väl fria tider stödjer eller något sånt ovanför bilden. Så de kör ju något skämt, men jag tror inte att det har blivit så mycket så här skriverier om det. Jag tror jag har skrivit lite om det är fria tider tråden på Flashback kanske eller något sånt. Men vi i Nordfront-redaktionen noterade i alla fall det där. Och i måndags på redaktionsmötet så föreslog jag att vi skulle kontra det där med att ta parti för Sabuni och se om det blev någon sorts respons på det.
Det var ett enhälligt beslut att ta Sabuni också.
Alla i redaktionen.
Men hur ska det uttalas? Borde det inte vara så här, Sabuni?
Det vet vi faktiskt inte.
Inte heller. Om någon vet så får de gärna säga till. Någon har
ja, det är viktigt när vi nu kampanjar för henne.
Ja, absolut.
Ja. Ja, jag har ju dialog med hennes presssekreterare så vi får väl se.
Har de kommit med något bud? Du får berätta själv förresten. Vad hände
så? Ja, det blev väl som skriverier på Flashback. Folk undrar om vi var seriösa eller inte. Och, jag fick ju så här sms också från medlemmar. Som så här, varför har vi en pip mer än ordcensur på
politiker?
Ordfront.
Mm. Till och med Johanna Hagberg var ju fundersam.
Ja, just det. Hon skrev i
vi hackade
gruppchatten. Vad är det som händer, typ?
Mm.
Men vissa förstod att det var ett bra skämt. Och efter några dagar så bar det ju frukt. Och då var det ju den här presssekreteraren som hörde av sig för att folk hade väl kontaktat dem och undrat varför Liberalerna gjorde reklam på Nordfront. För vi la ju upp en bild i högerspalten då, i reklamspalten, där det stod det är dags för Liberalerna att bekänna färg. Och så Liberalerna, det var ju deras partilogga L med brun färg då. Och sen längst ner stod det rösta Sabuni och så var ju hon på bilden. Eller det är ju så nu. Men då mejlade hennes presssekreterare i fredags då och skrev att vi ser att det ligger en Sabuni-annons uppe på er hemsida. Vem är som har betalat för den? Så jag svarar ju då att vi vill bara hjälpa till så ni får annonsen på krita nu så skickar vi fakturan sen när hon har vunnit. Men de blev inte så här positiva av det utan hon skrev ju att vi tar kraftigt avstånd från annonsen och vi vill att ni tar ner den nu. då skrev jag att det var en konstig reaktion när vi bara hjälper till så här, men vi kan väl vända på det och så fråga hur mycket de betalar om vi, för att vi ska ta ner den. Men sen fick jag inga mer svar. Så vi får väl se hur vi ska lösa det där. Det är väl i slutet av månaden tror jag som det här valet avgörs. Så annonsen får väl ligga till dess, så får vi se hur vi ska göra upp det ekonomiska sen då.
Du kanske får ett gratis medlemskap i Liberalerna som betalning.
Jag skulle se det lite som en bestraffning kanske.
Men alltså jag undrar ju om Nordfronts kampanj inte har hjälpt dem. För det, sen vi la upp annonsen har det ju gått spikrakt uppåt för henne. Hon har ju tagit distrikt efter distrikt nu. För Ullenhag var ju favorittippad, alltså inledningsvis så att säga.
Ja, var det han som gick ut först eller gick hon ut först? Hon kanske gick ut först med sin kampanj.
Ja, det gjorde hon. Ja. Hon var först.
Så. Ja. Men ja, nej, vi gick in och gav henne lite boost.
Sen är det ju så att Ullenhag, han representerar ju liksom lite samma linje som Jan Björklund. Hon, Sabuni, hon är ju lite så här, hon vill ju typ samarbeta med SD och sparka ut invandrare och så här. Inte direkt förbjuda judiska friskolor kanske, men hon är ju lite så här, vill vara lite som Moderaterna.
Jo, hon har väl gjort något så här uttalande mot mångkultur, men då fick hon väl typ alla andra liberaler emot sig, så hon fick väl backa lite och
det har varit. Jo, men hon har ändå liksom trots det där fått massa stöd ute bland i partierna, och jag vet ju att det har ju varit så här väldigt splittrat inom Liberalerna. De har inte riktigt velat gå den här vägen som partiet har gjort och Centern har gjort, utan de, jag vet, i Skåne var det ju väldigt så här uppror mot att man röstade för eller släppte fram Stefan Löfven, och de krävde ju att det skulle ändras. Och på vissa håll, det är ju en skånsk kommun nu som Liberalerna till och med är så här passivt stöd till en SD-ledd, vad ska man säga, kommunregim där. Så att det verkar finnas ett mer konservativt block inom partiet, eller vad man ska säga.
Konservativa kan liberalerna.
Men
jag kan ju tänka mig att det finns många liberaler som är höger i ekonomiska frågor och spyr lite i munnen över att behöva stödja sossarna på riksplan.
Jo, det är nog framförallt det som är problemet. Tror jag. Och hon har ju uttalat sig emot. Hon har väl sagt att det var fel att rösta för Löfven. Och att alliansen ska liksom återupprättas och så vidare. Så det är klart att de gillar ju det.
Ja, men då är hon lite då är ju som hon som ett hot mot regeringen och det nuvarande etablissemanget inom Liberalerna som har gjort den här oheliga alliansen med sossarna.
Ja, så med Sabuni får vi politisk kaos, och det är ju klart att Nordfront stödjer det.
Jo, och sen alltså, som vi skriver, att de ska bekänna färg. Röstar man på Liberalerna, röstar man för mer afrikaner i Sverige? Det ska synas. Alla partier utom vi borde ha afrikaner som partiledare, för det kommer de ha i framtiden om landet fylls med afrikaner. Så lika bra att de börjar nu på en gång.
Ja, alltså det är ungefär som med, vad heter hon, Rastafari-ministern? Vad är hon heter?
Är det Lind? Amanda Lind, va?
Ja, Amanda Lind, ja. Det var ju många som var så här upprörda över att hon hade så här rasta frisyr och grejer. Men jag skrev ju det på Twitter att tvärtom så välkomnar jag det. Och jag önskar att fler politiker anammar det. Istället för att gömma sig bakom så här helt vanliga, så här seriösa, ordnade frisyrer. För det är ju lite falsk marknadsföring. En minister med rasta flätor, då visar ju liksom genom det yttre vilken typ av politiker det är. Så det är ju bra.
Hon för en kulturmarxistisk politik, då ska hon ha en kulturmarxistisk frisyr också.
Ja, men precis.
Det är bra faktiskt, på riktigt.
Ja, det blir tydligare, och vanligt folk har ju liksom svårare att sympatisera med de här rasligt eller kulturellt främmande uttrycken då.
Exakt, och den vad ska man säga, den logiska konsekvensen, som du sa, av liberal politik, det är ju att vi har afrikanska partiledare för riksdagspartier. Och det är ju också lite falsk marknadsföring att vi bara har vita partiledare. Och speciellt om det är en vit man som är partiledare, det är ju verkligen fel då att välja Ullenhag. Även om han då paradoxalt nog mer står för den typen av idéer, men ändå. Det är ju symboliskt riktigt, va, att hon blir partiledare på något sätt.
Jo, det är mer ärligt.
Var kommer hon ifrån?
Afrika.
Jo, men var i Afrika?
De mörkare delarna.
Ja. Okej. Djungeln eller savannen.
Ja, men är hon, alltså, är hon pratar ju perfekt svenska.
Ja, hon gör det, va?
Ja, det gör hon. Är hon adopterad eller?
Nej, det tror jag inte.
Hon offer för människohandel.
Har inte hon en bror som är så här afrosvensk kämpe?
Jo, just det stämmer.
Vad heter de? Afrosvenskarnas riksförbund. De som hatar Pippi Långström och Tintin. Och
var inte de som bråkade med Dan Park också?
Ja, just det. Då gjorde han en bild där, ja, jag kan inte ens säga vad det föreställde den bilden.
Jag kan inte ens uttala den där afrikanens namn. Mlumblublu.
Nej, precis.
Ja, men någonting typ.
Man kan ju säga att Don Park gjorde en bild där han var i kedjor och så stod det min bla 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 slav har rymt eller något sånt där. Har ni sett honom typ? Jag tror han blev ju dömd för HMF för det i alla fall. Så vi tar ju avstånd förstås, men den var kul ändå.
Ja, och vi tar inte avstånd.
Nej, det är klart vi inte gör.
Alltså HMF-lagarna är så korrupta så att varenda män... Alltså jag har talat med många jurister som menar på att det där är en ogiltig lag egentligen. Så att det är horribelt hur de håller på. Det är ju trakassera människor med det där.
Jo, och det är ganska intressant för kulturmarxister, de älskar ju så här modern konst för att de tycker att det är så provocerande. För att det är så här mänsblod och kusar och upp- och nervända toaletter och allt vad det är. Men det är ju ingen som blir så här provocerad av det idag, utan det är ju som business as usual. Så har ju konsten sett ut nu i 100 år snart. Men
det tillför ju ingenting. Sånt är ju inte ens roligt, så här mänsblod och sånt, det är bara vulgärt och äckligt. Ja. Men så här grov rasism, det är ju faktiskt roligt.
Ja, alltså Don Park. Ja, men Don Park, han är ju så här rolig och provocerande. Han borde ju vara kulturmarxisternas hjälte, om det nu är. Om vi nu ska acceptera det här narrativet att kultur är inte liksom att skapa någonting vackert så som det var i flera tusen år, va, i mänskligheten. Att kultur, det var så här, skapa vackra saker som människor kunde njuta av. Okej, vi glömde det, och så säger vi att kulturens uppgift är att vara provocerande och ifrågasätta. Ja, det är ju den som har lyckats bäst med det av alla, Dan Park, och han sett dem liksom bakom lås och bom. Det är ju ganska skevt. Eller det är jävligt skevt. Men det visar ju liksom återigen på det här paradoxala och hycklande i den här kulturmarxistiska tankevärlden. Det finns ingen logik i det, utan det är precis lika dogmatiskt som vad som helst, va. Det är bara det att de är galnare.
De bara låtsas, de är skenheliga och låtsas vara mer liksom toleranta och humana än alla andra, men de skyddar ändå sin makt med polisstaten liksom.
Jo, han om någon är väl normbrytande dessutom, så att...
Ja, och dessutom är han ju väldigt så här, alltså han är ju maktlös, han är typ arbetslös och sådär liksom. Det är inget han är hemlig med, det han är öppen med, och liksom det är ingen makthavare eller någon som går runt och hotar människor. Han går runt och gör roliga grejer som vissa människor tycker är jätteroligt och andra människor blir kränkta och arga över då.
Ja.
Men inte ens det kan de tolerera.
Stämmer det förresten att nu är vi helt hamnat off topic, men stämmer det att han är i Ukraina då, en park?
Nu att han eller liksom, vad?
Ja, att han typ flydde dit på grund av allt. Han hade ju lagt upp en bild där han visar kuken i Kiev eller vad det var. Ja, nej, han gjorde väl det.
Oh, shit.
Och det är lite mänskonstnivå nästan.
Jo.
Har du ingen sån här jingle, va? Radio Nordfront, kvalitetsradio på topp.
Ja, men alltså, jag vet att han, jag tror att vi gjorde en intervju med honom på Nordfront förut, en skriftlig intervju, och då tror jag att vi träffade en av våra skribenter var i Ukraina och att det var någon så här spelning eller något som han var på. Men jag ska inte svära på det alls, men jag tror att det var något sånt, eller om det var i Bulgarien eller något annat östeuropeiskt land. Men jag tror inte att Dan Park bodde där, men att han var typ turist där då.
Ja, så kanske det var, ja.
Men annars har han väl bott i Malmö, och det var väl inte så jättelänge sedan som han blev påhoppad utanför sin bostad eller något sånt.
Jo.
Jag tycker han är cool. Han har liksom blivit misshandlad och han kör ändå sitt race. Det är ganska imponerande faktiskt.
Jo, han står ju på sig överallt och ges inte så här. Jag tror han har blivit bannad från Twitter flera gånger nu, men han ger nya konton och tjafsar sådär. Sen har något konto på Flashback, tror jag, den in och tjafsar med vänsterextremisterna och sådär.
Mm. Okej, men har du någonting mer att tillägga om Sabunigate, Saxlind?
Nej, vi får bara hoppas att hon vinner och att Liberalerna byter färg på sin logga till brunt.
Jo, det tycker jag också. Okej, men vi kör nästa ämne nu, och det är ju att en lyssnare har hört av sig och vill att Per Öberg utvecklar sin syn på tortyr. Och det är ju ett ganska känsligt ämne. Jag vet själv inte riktigt vad jag tycker där. Faktiskt, tortyr, alltså det är ju... Jag läst om USAs tortyr, hur de har såna här hemliga fängelser världen över. Det var något som hette Cat Eye, tror jag, där en som hade suttit där dog. Och efter det blev det någon form av utredning, och det framkom massa sinnessjuka detaljer om hur de hade... Det var liksom kallt där inne, så att de hade honom i blöja, fängslad med handfängsel upp liksom på väggen, så att han kunde liksom inte stå upp, och de höll på så där skitlänge, och det är ju helt fruktansvärt. De har massa olika tortyrmetoder i USA, det är ett ämne i sig, tycker jag. Men sen, alltså, jag menar, är det så här skarpa situationer, man måste få ur information snabbt liksom, ifall det är något riktigt allvarligt på gång, ifall det är terrorism och så, då kanske man ändå behöver det som medel. Och vilka ska avgöra liksom vilka som torteras? Det är jättesvårt att liksom ta ställning här, tycker jag. Så jag tänkte höra, Per,
jag kan skriva en lista.
Vad är dina synpunkter, Per?
Skulle du inte lyssna på musik först, eller skulle jag ta det direkt?
Du menar en önskelåt, eller?
Ja, var det inte? Sa du inte det, eller?
Nej, men vi kör den på slutet igen sen, Per.
Okej. Ja, nej, men... Nej, det är helt enkelt så här att jag är helt mot tortyr. Och jag stör mig, man tar illa upp när man ser just så att USA menar att det är en förhörsmetod som är acceptabel. Och just som du berättade här, att folk kan sitta i blöja och de ska ha ögonbindel och höra sjuka ljud och vad det nu är. Alltså, det är väl såklart att man kan tänka sig en situation där man vill få ur någon människa liksom någon information eller något sånt där. Men jag tycker att tortyr är helt ogermanskt. Det är bättre att i så fall bara likvidera personen än att hålla på och så här sakta tortera någon och så där. Det finns ingen mening i det om man inte är sadist eller psykopat eller någonting. För att jag skulle tycka det var väldigt underligt att hålla på så i alla fall. Och jag är mot tortyr. Och jag kan väl se, som sagt, om det är liksom om stora delar av befolkningens liv hänger på att få fram information snabbt ur någon. Men jag vet inte. Jag är emot överlag. Jag tycker man ska ha principiellt avståndstagande mot tortyr. Vad tycker ni då?
Jag kan tänka att det är en slippery slope. Alltså. Så som det, liksom att det lätt går ut för. Att man kanske kan ha det i så här extrema specialfall. Men sen så bara utökas det i och med att makten urartar. Så att sen blir det helt godtyckligt liksom, och utan kontroller och så vidare, så som har skett med just USA.
Om man säger så här, den filosofiska frågan, ifall en människa har skadat någon i ens familj, alltså så här mördat någon eller våldtagit eller inte vet jag. Jag skulle inte få något bättre inre frid av att så här plåga ihjäl den människan än att bara döda den.
Mm.
Dödar man människan så är den borta, och då är det problemet borta, och det skulle jag nöja mig med. Mycket hellre än att liksom plåga ihjäl människan i så fall.
Alltså det där vet man, det här har man ju aldrig provat. Men visst, alltså det känns ju som att man skulle få mer frid. Men alltså när det gäller liksom tortyr i förhörssyfte, så det stora problemet jag ser med det är ju att liksom erkännanden och sånt under tortyr är ju så otillförlitliga, framförallt. Att frågan är ju om det inte bara är kontraproduktivt med tortyr. Det är väl i princip bevisat att det är så.
Alltså om du menar en polisutredning och som bevis och sådär, så kan det väl vara som, men i ett militärt läge om du får så här information att där borta är fiendens styrkor och sen kan du skicka någon och få det bekräftat, då är det ju inte helt oanvändbart.
Nej, kanske inte. Nej, precis. Men jag tänkte till exempel på hur man etablerar det här med förintelsen. Det var ju via så här, mycket tack vare erkännanden under tortyr. Och det vet vi liksom att det där var ju bara falska, för de blev ju ganska grymt behandlade och de blev ju hotade att de skulle skada deras anhöriga och sånt där också. Det bevisar att alltså under tortyr kan man få en människa att säga nästan vad som helst bara för att få det att sluta. Alltså genom århundradena så att säga har ju tortyrmetoderna förfinats väldigt mycket också. Alltså man har... Alltså är det någonting människan har lärt sig, så är det hur man utsätts varandra för extrem obehag. Och det är väl det som är det stora problemet. Men visst, som du säger Saxlin, att om man tar en fiendesoldat kan man ju kanske få den att berätta något sånt. Och det går ju att kontrollera väldigt snabbt och sådär. Och det gör ju ingenting om man får falsk information heller.
Nej, men så måste man ju ställa sig frågan, vem ska utföra tortyren liksom? Om man nu är någon som befälhavare som bara säger tortera den där tills vi får fram uppgifterna, eller då ska man ju vara beredd att göra det själv i så fall. Och jag skulle inte känna mig bekväm med att tortera ihjäl, men jag skulle inte ha några problem med att skjuta ihjäl någon som hade, eller då ha ihjäl dem snabbt bara, men
samma här, jag skulle också ha extrema problem att göra det faktiskt.
Ja.
Men det beror ju på om det liksom är en fiende soldat som inte har gjort något omoraliskt, då skulle det kännas väldigt så här fel om det liksom är en ärlig fiende på något sätt. Men om det är någon som har gjort någon sorts övertramp själv, ja, då hade jag inte liksom så haft något emot att ge igen liksom.
Nej, men det finns väl väldigt specialfall då, men jag fortfarande vet. Så.
Jag säger att man tar en pedofil på bar gärning, varför skulle han få dö snabbt och smärtfritt nödvändigtvis?
Ja, det har jag inga problem med. Faktiskt. Jag skulle inte känna mig bättre av att han dog så här långsamt och plågsamt. Inte ett dugg. Jag skulle bara tycka det var en plåga. Jag skulle tycka det var bättre ju fortare han dör bara.
Det finns ju rätt raffinerade tortyrtekniker. Det finns ju... Jag minns att... Jag tror det var WikiLeaks som läckte då att det var ett hemligstämplat dokument som... Där de använde den här drogen skopolamin. Och det finns en intressant dokumentär om skopolamin. Det kommer från en blomma i Latinamerika som växer på träd. Och skopolamin, det används då för typ date rapes. Alltså det blir, personen ser inte drogad ut, den blir som en zombie, helt viljelös. De offren berättar så här att... jag minns ingenting, och så har de har ju så här portvaktare till exempel. Så då har de här offren fått berätta från portvakten att ja, men du gick in med dina kompisar och hjälpte dem bära ut alla dina saker. Så här. Så att den där skopolamin, enligt CIA så kan man injicera det i ryggraden på alltså, människor som man vill extrahera information, och sen får de otroliga smärtor, och enligt deras beräkningar så berättar 95% utav de som blivit utsatta för det här sanningen, eller allt som de vill extrahera ur människan. Och det är typ sånt som USA kan tänkas göra. Och sen finns det också den här filmen Kanonerna på Navarone, när tyskarna har tillfångatagit en brittisk kommandosoldat. Då säger de så här, skopolamin! Så att ja, det är en sån där, jag kan tänka mig att ifall det är extremt kritiska situationer där många liv hänger på att man får information, så kan det ju vara ett verktyg, även om det kanske känns jävligt, jävligt svårt. Fast det är min inställning till...
Men om man säger så här då, om man spetsar till frågan. Om målet är att personen man ska likvidera en människa, Så att för information så behöver den inte torteras. Men just om det är något riktigt risigt som har skett, alltså pedofil eller pågående våldtäkt eller vad som helst, hade ni velat tortera den människan då?
Alltså jag vet faktiskt inte, det är svårt att säga innan man är i den situationen, men jag skulle säga att jag skulle acceptera om någon annan ville göra illa en person liksom. Alltså,
om målet ändå var döda personen.
Jag är inte,
ja, men om målet jag också inte straffar.
Jag finner det lite sjukt. Jag hade bara haft det i ärlan. Det är samma när man jagar och dödar ett djur och ska äta upp det. Då vill man göra det så snabbt som bara möjligt. Liksom.
Mm. Fast djuret är oskyldigt.
Ja, precis. Men jag just finner ingen nöje i. Om man ändå ska döda den där så finner jag absolut ingen. Det är bara vidrigt att hålla på. Liksom.
Nej, men alltså, men jag tänker ju att många människor gör ju ändå så att alltså döda folk mindre långsamt än vad de hade kunnat göra. Och det måste ju vara för att de vill det av någon anledning. Och ja, jag vet inte om de i slutändan tycker att det var nödvändigt eller om de ångrar så hade kunnat döda personen snabbt. Men jag vet inte, jag är bara öppen för att vissa kanske liksom tycker att det är att föredra och få personen att lida lite om det är någon som har gjort dem fel på något sätt.
Jag tycker att det, jag tycker i det fallet, ifall det är någon som begått ett brott och det inte handlar om viktig information som måste extraheras, då tycker jag det är fel. Det blir precis som att man själv blir omoralisk. Att det...
Ja, det, jag håller med. Ja,
det är öga för öga och tand för tand och att man sjunker till deras nivå lite. Men...
Jo, sen att man är lite sjuk som får något ut av det. Liksom. Det är ju det. Jag skulle inte finna att jag fick ut något av det, att det skulle torteras så. Utan då hade det varit bättre att bara snabbt ta ihjäl människan. Så, för, dessutom kan man ju tänka sig att bara rent teoretiskt, om man nu står och torterar någon och tänker sig, jag ska döda dig men det ska ske så långsamt så att du ska verkligen plågas och lida och så vidare. Då finns det ju chans att man så här misslyckas, att man liksom någon annan stoppar en eller vad som helst. Så att det inte blir gjort.
Jo, det är klart att om man är riktigt jävla förbannad och bara har så här död i tankarna, då vill man väl liksom göra det snabbt.
Mm. Men ska man inte döda personen, alltså man bara ska misshandla en människa som straff, då är det en helt annan sak. Då kan det såklart ingå, liksom, alltså, själva misshandeln blir som en slags lite tortyr, så att då är det själva straffet. Men om ändå, om syftet är att döda, då känns det helt sjukt tycker jag. Att,
ja, men alltså, vadå, kan man inte kombinera två syften då, att först bestraffa lite och ge igen och sen döda?
Ja, men vad är nyttan med det? Vad är nyttan med det? Du skickar en person in i döden, vad som nu händer då. Måste du liksom, då är det för din egen skull att njuta av att tortera någon.
Ja, men du sa ju att det kunde vara okej att slå någon.
Jo, men då misshandlar du någon, då är det själva straffet. Ja. Alltså, nu har du misshandlat den och det, där är det nog och nu lämnar jag dig, nu har du fått lite stryk liksom.
Men det finnas situationer då där det är liksom ett straff inte räcker?
Nej, jag tycker inte det faktiskt. För ska du ändå göra det ultimata straffet, alltså skicka människan från den här världen, då behöver du inte hålla på liksom.
Det är som en katt som... Det är klart att det blir, att det kan ju bli så här. Liksom.
Det är som en katt som leker med en mus innan den har ihjäl den, alltså så här plågar den. Och...
Jo, det är ju jävligt så här oschysst, men det är på något sätt något djuriskt naturligt beteende verkar det ju som, eftersom det förekommer.
Bland sådana här katter som...
som är importerade skadedjur.
Ja, precis.
Enligt Linkola.
Ja, det är fan enligt mig med. Nu vet jag att jag får massa kattägare på mig och jag hatar inte katter, men jag
sämre än hundar i alla fall.
Ja, och jag stör mig på att det är helt lagligt för katter att springa runt överallt och så här skita på folks liksom utemöbler och pissa och ja. På 80-talet var det faktiskt lagligt att skjuta en katt som var inne på ens tomt.
Va, är det sant?
Ja, ja.
Åh, herregud.
Bara rakt av, bara, den där har inte hemma på min tomt. Men det är inte längre.
Så att... Men alltså, kan vi... Alltså, jag kan hålla med liksom i teorin om att tortyr är ju någonting man skulle kunna tänka sig i vissa lägen. Men sen är ju frågan, ska man legalisera tortyr? Ska man använda...
Nej, för fan. Eller, nej, absolut
det,
inte.
Det är ju det som är det viktiga. För
där kan jag också... ett civiliserat samhälle lär ju vara... förbjudet.
Ja, men alltså det är ju precis. Och det är ju inte nödvändigt. Det här är ju mer ett filosofiskt resonemang, va? Så att det kan man ju vara överens om att det är nej. Kanske då i krigstid.
I teorin är det liksom fel onödigt och sådär, men om man så här tänker i verkligheten i något så här krigiskt, kaotiskt tillstånd där folk är så här brutaliserade och dödar varandra hit och dit och den ena sidan fångar någon från den andra sidan och ja, slår några slag innan de typ skär halsen av någon. Det är inte liksom så att det är så här jordens största, konstigaste överraskning och sjuka beteende.
Vad står du för exempel nu?
Nej, men att de har fångat en fin soldat och att de typ slår han i huvudet några gånger innan de... Det är inte så här helt jättekonstigt onaturligt beteende.
Nej, det kanske inte är. Men jag menar mer utstuderad tortyr. Alltså så här klipper fingrar och håller på liksom...
Ja, nej, men där finns det liksom såklart gränser för vad som är så här rimligt och...
Jo, men sen framförallt om det slutliga ändå är döden, så vad är meningen med att hålla på sådär?
Nej, alltså jag föreställer mig mer så att någon är liksom förbannad och vill så här orsaka lite smärta. Men om någon så här helt jävla kontrollerat bara sitter och funderar och bara knipsar av kroppsdel och grejer, det är inte riktigt naturligt. Så gör ju liksom ingen barbar, det gör ju någon så här onaturlig människa i ett, liksom på något medicinskt sätt med så här klippverktyg och grejer.
Jo.
Det är så här, sjuklig civilisation.
Ja. Jo, oh, det är det. Nej, men alltså överlag ska det inte vara så. Man kan nedgöra en fiende men hålla på och sjuka sig med dem. Det tycker jag inte är normalt.
Men det, alltså, jag vill ju inte att vi ska hålla på så, men det är en, alltså den där kampmetodiken, den fungerar faktiskt. Att så som IS gjorde, att de var sjukt brutala, de publicerade de här sinnessjuka avrättningsfilmer och sånt där. Det ledde ju till att när de var på frammarsch, alltså folk var ju totalt livrädda. Att de hade satt skräck i sin fiende. Så det är, alltså tyvärr, sån där kampmetodik fungerar, även om det kanske inte ligger i vår natur som nordbor. Så är det tyvärr medel som funkar. Det är för att tukta befolkningar och sånt där. Det funkar, tyvärr.
Jo.
Mm, okej, men... Har du någonting mer att tillägga på det här ämnet, Per?
Nej. Och jag vet egentligen inte varför. För frågan som ställdes för mig, det var att vi tydligen har pratat tortyr förut en gång. Jag vet inte riktigt vad vi sa då, men ändå.
Nej, då från när du blev intervjuad av Granskningsfärje, typ.
Ja, det var det nog, ja. Då har du rätt i. Då har jag glömt bort.
I think, då jämför de sossarna och sossarna vägrar svara på frågan typ.
Ja, just det, så var det.
Mm.
Det stämmer.
Okidoki, men det börjar lida till att vi avrundar programmet. Så har du någonting mer att säga, Per, eller någon annan?
Blir det någon sommaruppehåll, undrar jag? Får man någon semester?
Ja, absolut. Vi ska köra repriser exakt när det här sommaruppehållet kommer. Vi får diskutera det, Per. Men det kommer definitivt ett uppehåll.
Blir repriser då?
Ja, vi har fått order från Fredrik Weiland att då, de veckor vi har uppehåll, så kör vi sån här oldies but goldies, så att säga.
Jaha, blir det runkmaskinen, tror
jag. Ja, det var ett av de roligaste avsnitten faktiskt. Ja,
vi körde den på repeat hela sommaren.
Ja, då, vi skrattade ju som mest då, tror jag.
Ja, det var det sjukaste. Ja, nej, gud.
Yes. Vi skulle ju haft sommarpratare egentligen.
Mm. Det snackade vi om att vi skulle ha, men det verkar inte... Kanske nästa sommar då.
Jag hade velat höra ditt program, Holmqvist.
Ja, då skulle jag bara prata om rysk-ortodoxa kyrkan i 2 timmar. För skulle du lyssna ändå?
Ja, det skulle jag faktiskt.
Ja, vad bra.
Jag skulle för övrigt vilja höra alla era sommarprat. Så här, alltså du vet, om man blandar in lite barndom och sånt som så man får höra mer som man inte känner till liksom.
Ja, jag vet. Faktiskt.
Har varit ganska kul. Så du, Saxlind.
Ja, avfärd.
Sitta och vara så här personlig och känslosam.
Ja.
Fan vad är du är för autistisk för det?
Ja.
Ja.
För norrländska.
Ja. Det var faktiskt trevligt att umgås med dig i helgen, Saxlind.
Ja. Skoj som vanligt.
Ja, det var det faktiskt. Det är kul när man åker bil så där länge, för då hinner man, man har inget annat att göra än att prata. Visserligen började du snarka jag plötsligt medan jag pratade. Det kanske inte var helt artigt, men du vaknade till
sen. Det märkte jag inte.
Gjorde men, du inte det?
Var det på vägen hem eller?
Ja, det var det.
Då snarkar jag. Snarkar
du ganska högt, men det sjuka är att du fortsatte sen. Alltså du fortsatte bara prata som
jag vet. Det var ett läge där jag övervägde att så här, droppa ut från konversationen. Men sen så här...
Så var det fick till och, intressant. Ja, det var roligt.
Jag vill utfärda en varning apropå ditt snarkande, Saxlin. Man ska aldrig befinna sig i närheten av dig ifall det är en sån här gemensam övernattning någonstans. Du är en notorisk snarkare. Och jag vet inte om... Ja, helt sinnessjukt. Alltså, fy fan.
Fake news.
Ja, jag visste.
Ja, det värsta är ju faktiskt människor som får andningsuppehåll. Alltså så här rytmiskt snarkande, det kan jag stå ut med, men andningsuppehåll, då det blir så här orytmiskt, så att man så här, människan håller andan, då börjar man räkna sekunder, fan han, nu har han hållit, inte andas på 40 sekunder, så kommer så
här. Jag vet, man får så här dödsångest för personens skull.
Precis.
Jo, jag vet, det är hemskt det där. Oh.
Alternativt blir man bara ta kudden och trycka tills det är helt stilla. Och på tal om tortyr.
Ja, jävla humanist.
Åh, fy fan. Jag minns... Ja, min mamma, när jag var liten, hon var också snarkig. Hon fick sådana andningsuppehåll. Hon brukade putta till henne för jag blev orolig att hon höll på att dö. Men, ja,
jo, men det är ju så.
Jo, just det där. Att, sen mamma, du måste andas. Okej, men vi ska för första gången någonsin i Radio Nordfronts historia ska vi köra samma önskelåt två gånger i rad. Så vi kör in önskelåt igen nu, Saxlind. Så får vi tacka er lyssnare, så hörs vi kanske nästa söndag klockan 20 om vi inte har sommaruppehåll.
Ja.
Hej då.
Vi hoppar över Pers låt och så kör vi Saxlinds två gånger. Ja,
ja, det är bra.
Schysst.
Mer sånt.